Hallå där! Detta är inte ett vanligt avsnitt från Hantverksspira. Det kan vara första och enda gången vi publicerar något sånt här. Efter en ytterst trevlig och smakrik kväll hos Johan från Johans mat/ölbloggen passar vi på att spela in vårt eftersnack. Om detta är bra eller dåligt, det blir upp till dig att avgöra. Jag måste dock varna känsliga lyssnare för att promillehalten gick upp minst ett par snäpp under kvällen. Så detta avsnitt är verkligen av karaktären snillen spekulerar. Jag vill också passa på att sälja in min ölprovning lördagen den 7 oktober klockan 16 på The Golden Days i Göteborg. Så håller jag ölprovning, och som vanligt när hantverksspira i farten kan vad som helst hända. Länk till provningen finns i min bio på Instagram. Ha nu en riktigt skön lyssning och kom väldigt gärna med feedback. Cheers! Hantverksspira kör någon form av nattsudd. Vi har ätit och druckit gott och nu dricker vi öl och snackar okristligt mycket skit. Och alldeles nyss så halkar vi in här på vad som kan möjligtvis definieras som ett hantverksbryggeri. Och det är ju, kommer vi aldrig få svar på.
Nej.
Men vi kan skapa våra egna sanningar. Som gäller ikväll. Men jag halkar in lite grann här på.
Vi måste säga då att vi har ju provat av Poppels Pine, vet du vad?
Pine India Pale. Pine India Pale. Pine IPA säger vi.
Pine IPA.
Pine IPA, ja. Ja. Ja, vi har ju med oss då kanske kan säga Sidekick Johan som vanligt och Johans mat och ölbloggen.se, alltså Johan Linnarsson i Mellerup.
Ja, men jag är inte som vanlig, men jag är med idag.
Han är med. Ibland brukar jag presentera att nu är Psychic Johan med, men nu brukar jag vara med allt som oftast nu, så det känns konstigt att säga att nu är du med.
Ja, du är med igen då.
Du är med igen. Mm. Du är med som vanligt.
Ja. Ja, snart blir det Psychic Victor istället.
Ja, snart kanske jag får med på ett hörn istället. Nej, det tror inte jag heller. Men den här, och den snackar lite Poppels pajnipa, så har vi sagt att den här, den kändes rätt så enkel och god initialt, men när den fått stå till sig några grader i rumstemperaturen så har den växt till en lite mer fyllig och riktigt trevlig västkust-IPA.
Som vi pratade om tidigare här lite grann, att början på den här ölen, den har ju lite tropiska toner på smaken. Mm. Och sen så kommer det lite finer touch på den, och initialt tycker jag att den torkar ut och blir lite torr i avslutet.
Ja.
Och det tycker jag fortfarande att den har lite grann, men när den blev lite varmare så fick du till även en liten sötma i början.
Ja.
Och kanske förstärkte de här tropiska tonerna initialt då.
Ja.
Så lite tropisk frukt, lite finer karaktär och sen en torrare avslut.
Och ju längre den får stå framme så lite mer marmeladiga, lite sötare restsötma uppfattar man i den. Att, trevligt.
Mm.
Och som sagt var, som Natsud pratade om alldeles nyss här, när vi trodde att mikrofonerna var på, men de inte var.
Vilken konstig detalj.
Ja, precis. Det känns som den har hänt. Nej, precis. Och eftersom vi nu återigen har nya mikrofoner så uppför inte de sig som de gamla, för den där gamla inte funkar. Nej. Så spelar de ändå in.
Ja. De här hade en på-knapp.
De hade en om-knapp. Jag förstod inte vad som hände med världen.
Nej.
Men då snackar vi även om Poppels alkoholfria. Poppels Pale Ale. Hantverksspelare tycker det är en förbannat trevlig Pale Ale. Vi provade den i en podd med Alexandra från kontot 0,5. Och, riktigt trevlig.
Men de var också inne och snurrade lite grann på det här med att man jämförde en alkoholfri öl mot motsvarigheten, en alkoholstarkare öl.
Ja, pale ale.
Ja, och det var, vet inte, du Johan pratade lite grann där om att det lätt blir så.
Ja, man pratar, den är väldigt bra för att vara en alkoholfri öl. Mm. Jag hör många prata om det, och det är ju också när jag tänker efter så. Och man har en tendens till att, jo, men det här var bra för att vara en folköl. Så, och det, så här. Någonstans måste man bara slappa det där och bara tänka, okej, det här är alkoholfri öl, är den bra? Ja, den är bra. Så, men man har en tendens till att komma in i det här vokabuläret. Så.
Mm. Ja. Och det tror jag, som jag sa tidigare också, att det blir kanske lätt så, därför att man har ju en idé om hur någonting upplevs från början. Alltså de någonting du jämför med, och då kanske det är den alkoholstarka alternativet. Och sen får du ett annat alternativ. Och det är klart att den enda referensbild du har att jämföra med är ju det andra alternativet. Och då blir det lätt så att man pratar om att den är det i förhållande till det andra. Men om du hade flippat på det och inte haft någon referensram, eller har haft tvärtom, har sagt att oj, den här alkoholstarka ölen, den var ju lika god som den alkoholfria.
Ja.
Men då har du haft det omvända behållandet. Så jag tror mycket av det ligger i liksom vad du har för utgångspunkt. Och vad du har för jämförelsematerial när du faktiskt gör en jämförelse. Så jag tror att på grund, i många fall är det ganska naturligt att göra den associationen där.
Men är det inte så... Vi har alltid förespråkat att man ska jämföra öl. Om du går in på det här Untappd så är det så väldigt svårt. Men du kan inte jämföra en folköl kan få mycket sämre betyg än en starköl. Mm. Men du tycker att egentligen det sundaste vore att jämföra folköl med andra folköl.
Ja.
Och nu jämför jag alkoholfria. Den är väldigt bra för att vara alkoholfria. Jag jämför den med andra alkoholfria.
Mm.
Eller gör inte det då? Jag säger så.
Och att du jämför med...
Det här var bra för att vara alkoholfri.
Ja, men det är för att du jämför den i så fall med motsvarigheten starkare.
Ja, fast min tanke när jag säger så är ju att jag jämför den med andra alkoholfria.
Ja, men då säger du, då borde du inte ut...
Nej, kanske inte.
Fast det är ju grejen, nu avbryter det här, men det är ju grejen för att man säger inte som den här. Det här är bra, det här var väldigt bra för att vara en India Pale Ale. Man säger ju inte det på samma sätt som man säger just med...
Men det är ju stilen.
Jo.
Men det här var, då skulle man ha sagt att den här poppen är bra för att vara en pale ale.
Jo, fast man säger inte det som man gör på samma sätt som man gör med alkoholfri, upplever jag. Och jag diskuterade detta, vet du, för några år sedan på öl- och whiskymässan med en av bryggarna där. Och jag fick prova deras lättöl. Kommer inte ihåg.
Vet du det?
Lättöl.
Lättöl.
Ja, de hade lättöl.
Ja,
1,2% eller 2,2 eller vad ska jag lättare vara på?
Ja, 2,1.
Ja, något sånt där. Och då sa jag, det var väldigt god för. Och då kom jag på mig själv och så var jag, jo, men jag hörde hela tiden. Så, så att.
Men jag tror det, men oftast man behöver ju ha någon association. Man behöver någonting att jämföra med.
Ja,
det är så.
Allting du jämför.
Det är svårt att säga, bara bedöma någonting i ett vakuum.
God för
att vara, ja, den här är god för att vara sig själv. Eller den här är god för att den här är god. Mm. Men vilket kanske är egentligen, ja, men oftast behöver du ha en referens om vi vill jämföra mot någonting för att kunna ha en ståndpunkt.
Ja.
Är den bättre eller sämre? Är den ditten eller datten? Och så vidare. Och då hittar du referensramar.
Oh my God. Men då kan man säga som vi har ju Johan 2 som vi kallar det här.
Ja,
Johan Matpapp. Den är bra för att vara i den här kategorin. Mm. Nästan när vi dömde på mässan i Uppsala.
Exakt.
Okej, den här är bra för att vara klassisk brittisk pale ale.
Ja.
Då hade vi haft en genomgång. Det här är referensölen. Så här ska man tänka för att matcha in referensölen. Om vi tyckte ölen var god eller inte. Det hade ingenting med saken att göra. Mm. Det var bara, vad är det för referenser som gäller för den här ölstilen. Och det är ju lätt att göra lättare när du sitter med papper och penna och har det intutat i dig. Men nu sitter det här som vi gör i en härlig ljus sommarkväll liksom, i ett uterum och en god filt över knäna och tycker att fan, livet är rätt gött. Då är det lite svårare att jämföra med papper och penna när du sitter fokuserad och har haft felsmakstest och allt sånt där.
Hjärnan tar genvägar då, vet du.
Ja, eller så tar den genvägar nu.
Ja,
nu gör den det.
Ja, den tar genvägar nu. Ja. Alltså, nu vill det inte vara så jobbigt.
Nej, nu vill det bara njuta av livet liksom.
Och då vill du hitta en snabbare referens. Och det är klart att då tar du det snabbaste. Mm. Men det är som du säger, ska man göra det rätt då med den här jämförelsen vi pratar om? Det skulle varit så att om du ska titta på en alkoholfröl och bedöma den, men då får du utgå från stilen alkoholfri, stiltypen den har,
ja,
och så jämför den utifrån det. Mm. Och då blir det inte, den är god för att den är alkoholfri. Men det är ju självklart för att du testar alkoholfri öl i den stilen, så att det var ju en jävla dum kommentar.
Ja, det är rätt. Det är rätt. Bra, point taken.
Men nu har någonting fastnat i min hjärna.
Kommer du ihåg det igen med utspelet Keps?
Caps.
Man kastade liksom kapsyler.
Ja, jag spelade jättemycket när jag studerade. Kanske ni också har gjort det när ni var i...
Du blev skitfull.
Ja,
det är samma problem. Spelare.
Fick du dricka det där mitt i glaset?
Ja. Ja, det var inte, det var en passus.
Ja, ja det som fastnade i mitt huvud, det var för när du hörde mig fel. Och jag tänkte så här, vem ska göra den första latteölen? Tänkte kaffe latteöl.
Det måste finnas.
Alltså det måste finnas. Annars tänker jag, det låter som en sån här Omnipollo-grej typ.
Ja, latteöl borde finnas en stout.
Du tyckte också du sa, nu tyckte jag du sa lättöl. Nu sa du latteöl.
Men du sa lättöl. Nej,
jag har fått självsvängning i örat.
Det är för mycket pajmen. Jag har ändå surroundsystemet på här idag. Det är som nu.
Fel öra.
Ja, fel öra. Ja. Men latteöl, alltså har du provat någon kaffestout? Har man provat många?
Ja.
Men kaffe och milkstout. Milkstout har man också provat.
Ja. Handlar inte det väldigt mycket om bryggarens kunskap bara? För jag tänker att är man bara duktig nog så kan man nog lösa det bästa.
Men då får du vara kemist istället för bryggare.
Så får du prova det fram.
Men vem är duktig på sånt? Har vi någon, kan vi någon? Alltså någon sån här extrem... Alltså,
kaffe, milkstout.
Nån jävla kaloaöl liksom.
Nej, men okej, men vad hittar man det mest då? Det är England har du en del sånt.
Men inte mjölk i England.
Nej, inte, men så du har milkstout.
Ja, det har du för sig.
Men har ni provat den Flying Monkeys chocolate stout? För den, om den är dricksfärsk, då har man jättemycket så här mjölkchoklad och jättemånga såna härliga... chokladiga toner så.
Mm. Var kommer de då?
USA har för mig det här.
Jag har provat något minst, men jag kommer inte ihåg just nu.
Nej, men,
det kan bero på att jag verkligen måste gå och hälla upp potsen här.
Men när vi ändå pratar öl. Och det här... Ja, precis.
Men när man det var ju hans jävla potatis och hela.
Nej, men när vi pratar om olika så här smaker och allting, för att för, kan det vara 3 år sedan nu, kom inte ihåg, 4. Då var det ölmässan i Göteborg, eller whiskymässan.
Mm.
Och då fick jag prova en pilsner, tror jag det var, som man hade smaksatt med whisky.
En pilsner smaksatt? Alltså inte fatlagrad på något?
Nej, utan man hade smaksatt med whisky. Okay.
Uh-huh.
Jag tyckte inte det funkade för 5 öre. Bryggaren var ju naturligtvis jättenöjd och glad över sin öl. Uh-huh. Mindre bryggeri, kommer inte ihåg vilket det var, men... Uh-huh. Ibland känner jag bara så här, vissa öler tycker jag bara, jag vet inte.
Nej, i min värld låter du, ja, jag funderar på hur smakade den tyckte du då?
Ja, men den smakade som att man blandat en pilsner med en whisky i stort sett. och jag kände bara så här, nej det vill jag inte. Jag kan köpa när man liksom fatlagrar den i whiskyfat.
Jo.
En stout eller någonting, då kan jag köpa den, men när man bara gör...
Ja. Ja, men då får du en annan typ av komplexitet kan jag tänka också. Så
att, absolut.
Att fatlagra en öl på ett whiskyfat ger ju mycket andra parametrar än bara blanda ihop två
eller hur?
Komponenter.
Ja.
Alltså, den drar ju delvis ur trät, du får andra utfärgningar från trät och fatet som du kanske inte bara får om du blandar slutligt en produkt. Ja, men det var en pilsner blandad med whisky.
Ja, på alltså, öl- och whiskymässan för 3-4 år sedan eller vad det nu var.
Lagrad eller så, utan alltså i princip hälft på att säga.
Men ja, men det kändes lite så. Kommer inte ihåg exakt vad han sa om bryggprocessen där. Men det, jag bara kommer att tänka på öl så där just som man kan reagera på. Det var så där som jag bara reagerade på. Så.
Men grejen var att när du provade den, visste du innan då att det var den?
Han sa det, att det var en smaksatt på whisky.
Okej, okay, och klart att... då kommer du få en tanke kring det.
Så är det alltid.
Hur fan blir det här? Det blir ju jätteskumt.
Ja.
Men om man tänker från hans perspektiv, om han har jobbat med att göra den kompositionen ganska finbalanserad så att du egentligen inte snappar upp att det är en blandning på det sättet.
Ja.
Men klart, då kanske du hade fått en annan upplevelse av det.
Möjligt.
Men om du nu inte fick prova det innan du visste vad det var, det är klart att då kommer man få ganska mycket författande meningar om okej, den här produkten, vad fan är det liksom? Det är en som man tänker ibland spetsad makrolager med sprit liksom.
Mm.
Ja, du får en starkare öl men smakar ju sprit.
Ja, det är
klart. Inte god. Medan du kan hitta en kvalitetsöl som ändå är bryggd mycket starkare som du inte tycker smakar sprit. Därför att man har gjort det på ett helt annat sätt. Och det är klart att det beror lite grann på hur man har gjort och vad man har gjort i processen och vad resultatet blir och vad du har för förväntade tankar kring resultatet. Men om vi redan innan visste pilsner på whisky, hade jag också kunnat sagt att det kommer inte jag kunna tycka var speciellt gott.
Nej, så jag har inte sett en öl som dess heller. Så att...
du kanske inte var ensam om det. Då.
Nej, jag skulle tro det. Jag provade däremot här ganska nyligen. Det var ju de inne så gamla och gjorde ju en öl som man lagrade på Lafroy i whiskyfat.
Ja, ja.
Svingod tyckte jag, men det är för att jag älskar Lafroy. Ja. Så.
Men är det då lagrad på Lafroy-fat?
Exakt, och då tycker jag det funkar på ett helt annat sätt. Så.
Och då får du, men uppfattar du den, jag har inte provat den då, men uppfattar du ändå Lafroy-tonerna i den?
Jättetydligt, jättetydligt. Ja. Det var lite som att där var det lite där som att man hade upplevde jag som att man hade spett ut den så med Lafroy whisky på ett plan.
Ja.
Så, men det hade man inte gjort utan det var ju bara fatlagringen med det. Ja, det var häftigt. Där
så
funkar det mycket
bra. Det är lite intressant ändå. Så, för om du har fått det presenterat som att det, om jag vill dra fram en öl som var blandad med Lafroy.
Mm. Mm. Ja.
Men det är inte blandat, det är ju bara lagrat på Lafroy.
Ja, men jag menar det, precis. Men upplevelsen som du beskriver är ändå, okej, den hade ju ändå Lafroy-toner.
Exakt.
Som du gillar.
Ja.
Och framhävdes i ölen, liksom. Och att den var lagrad på Lafroy-fat.
Ja.
Vilket känns som en mer liksom autentisk process.
Ja, lite mer lyxigt.
Men,
eller
precis.
Ja.
Men du säger ju också att ja, men det var ungefär som man blandat i lite Lafroy-ölen.
Ja, precis.
Men sen när de promotade så hade du aldrig tyckt det varit... kanske lika spännande.
Det är möjligt, det är möjligt. Och det, allt handlar ju om hur man framställer saker eller hur man presenterar saker. Så är det ju.
Precis.
Ja.
Och det är ju en... Jag menar, i grund och botten är det ju att jag tänker många lockas ju ändå av det genuina.
Ja.
Och då vill man ju ha den storyn. Att man eller... har lagrat det på... Alltså lagrat det gärna länge på ett Lafroy-fat. För att de ligger där och göttar till sig. Och liksom extraherat de här goda smakerna som du associerar med Lafroy. Jag kan tänka mig ändå den här komplexa rökigheten. Och då den ändå kraftig maltbas. Lite spritig touch. Men ändå absolut. Inte övertagande.
Lafroy är fint.
Ja, men ja. Precis. Det...
du verkar lite tveksam där.
Nej, absolut inte.
Du är ju en gammal Lafroygare.
Jag gillar ju whisky.
Fortfarande Lafroygare?
Ja, jag gillar whisky fortfarande. Men jag håller inte på så mycket längre med.
Nej.
Men jag tycker Lafroy,
det är dyr hobby bara med whisky.
Ja, men Lafroy som sådan är, den är ju ganska, det beror på vilken variation och vilken årgång du går på, men
är
den är ju ganska så rå i sin framtoning, så den är ju inte, det är ju ingen balansgång, utan det är ju lite slag i magen.
Ja, jo.
Alltså, gillar du rökigt, då är det det som gäller. Liksom.
Och verkligen. Är extrem... All whisky från Isla är ju egentligen rökig så.
Precis. Men om du tar ett exempel, om du tar en Lagavulin istället.
Just det.
Så har jag ju den, tycker jag då, en helt annan balans. För den balanserar rökigheten mot andra lite mer.
Precis, men rökigheten finns där.
Den finns där, fast den är absolut inte på det sättet som du får en Lafroy.
Nej.
Eller om du tar en Arlberg också, som i många fall kan också uppfattas lite mer. Kanske extrem då.
Ardbeg Korvräckan, jag vill bara säga det. Det är nog min favoritwhisky, men den är brutal. Mm. Stark är den också. Den är ju nästan nära 60%, 58% där var den.
Det är kaskstränk på dem.
Vad sa du?
Det är kaskstränk på dem.
Ja, det är det nog. Ja, precis. Jag blir lite osäker där, men jag tror det.
Men det brukar vara det. Ja. 58%.
Mm.
Om vi nu ska hålla till hantverksbira då.
Det ska vi göra.
Vi pratar om att blanda öl med...
Nej, nu pratar vi om fatlagrar hantverksbira. Det tycker jag låter som är.
Ja.
Har du någon favorit fatlagrad, Johan? Och fatlagrad... bara för att jag nu har en väldigt fräsch preferens från när jag var inne på Systembolaget igår och köpte en Onepojo. Och då... såg jag den ölen som du och jag provade, Johan, på GSBF 2022. När vi snackade med Nate på Vega.
Mm.
Då hade de en helt ny öl som inte var släppt. Det var jag tror inte, som hette Svenish.
Mm.
Alltså en Flemish ale. Mm. Då. Alltså en fatad ale.
Flamländsk.
Ja. Men fatad i det här fallet är ju som väldigt många gör idag. Den är blandad med flis. Den är flisad egentligen.
Mm.
Någon form av chips som en del kallar det också. Liksom. Trächips, träflis.
Jag får fatkaraktären av ölen. Mm. Och idag skulle nog egentligen väldigt många säga att om det är en fatlagrad öl. Eller öl med fatkaraktär.
Ja.
Alltså inte fatöl då, utan en... Och det, om jag lyssnar på er diskussion innan här, så skulle ni inte acceptera det som en fatlagrad öl.
Nej, det skulle jag ju inte göra, men samtidigt skulle de inte skriva det, så hade jag ju antagligen antagit att man är fatlagrad.
Jo, men samtidigt får man ju vara nöjd med att de skriver hur den är tillverkad.
Absolut. Istället,
och det är kanske det som vi säger ibland om hantverksöl, att men man är också ärlig med hur processen är.
Mm.
Du använder de här trächipsen eller träfatsflisen för att fatlagra den öl. Det kanske inte är träfatsflis i något de använder, för det låter ju ungefär som någonting att sopa upp från en lekplats.
Ja, men det är som stoppa ner tanken. Löpspåret.
Ja, precis.
Det är den här flisen som ligger i löpspåret och sen är den utkänt och drar du ner den ölen.
Men nu slog det mig en sak. Bara, vi fick ju vara våran ifrån Johan Blom, han whisky. Den svarte drack som de hade lagrat på ett av hans whiskyfat. Kommer du ihåg det?
Ja, har du druckit den?
Jag har inte gjort den. Har du druckit
Nej,
den?
Nej, jag har inte gjort den.
Nej, den ligger på min... Jag ska prova den.
Han sa ju det att den här är för gammal. Den här kan jag inte svara för vilken kvalitet det är längre.
Nej.
Sa han. Samtidigt så var den ju typ 12-14%. Så den borde klara ett många år lagring.
Det tänker jag att den kommer att göra.
Men så. Den borde vi med andra prova ihop. Det var synd vi inte hade med den idag.
Ja.
Ja, nu har ju du den hemma här.
Visserligen, men inte kväll.
Nej, det är lite för sent. Är det nattsudd?
Tillbaka
det är lite för sent för så gamla.
Det är en suddig fråga då. Med det här fatet.
Är det okej?
Okay? Är det okej?
Okay? Ja!
Kallar det fatlagret.
Okej är det. Så länge man är öppen med vad det är man har gjort, tycker jag.
Sen tycker jag om man använder begreppet fatlagret. Att det faller i min värld. Och antagligen från många andras värda beroende på vilken typ av referenser man har, så innebär ju, tänker man fatlagrat kring att okej, då har du ändå lagrat det på ett fat. Då tänker du ett klassiskt träfat där antagligen antingen ett färskt fat eller ett fat som har varit befintlig, kanske sprit eller vin eller något liknande på tidigare. Det är ju att fatlagra någonting. Det är liksom inbegripet i begreppet att fatlagra.
Och så tycker nog många. Samtidigt som många tycker att men jag har en öl med samma karaktär av fat som en fatlagrad öl har. För att,
får jag bara avbryta snabbt och bara, ska vi ta en celebration start?
Ja.
Yes. Bra, jag tycker vi ska göra det. Bra. Men ni kan ju fortsätta och nattsudda eller vad vi nu kallar det.
Jag skulle bara komma till slutsats.
Jag kan fortsätta.
Det tanken var ju i alla fall att
ni är ändå inte överens säkert. Så att...
Överens, stora grund och botten är säkert det. För att i min värld är att begreppet fatlagra någonting, det finns så stark historisk koppling till hur den processen funkar. Du fatlagrar på ett träfat. Och det finns ju i konjak, det finns i vin, det finns i whisky, nu också i öl och säkert andra typer av rom.
Mm.
Det finns ju så många produkter. Den processen är ju så fastlagd genom lång tradition att det är så här man gör det. Och indirekt när man lablar någonting och säger att det är fatlagrat någonting, så försöker du ta benefit av hela den traditionen. Mm. Och har du inte då gjort det på det sättet, men då bryter du ju mot den kodexen på något sätt.
Men frågan är då
att du inte gör det på det sättet. På något sätt försöker du rida på det gamla och sen ta en genväg till att liksom komma till samma resultat. Då kan man ju tycka att då har du ändå inte uppfyllt de kriterierna som krävs för att få... Då tycker man att liksom inte uppfyllt de normer
som krävs
för att få det beteendet. Ja.
Och frågan är, de som vi har pratat med som har en öl av fatkaraktär, de kanske inte har använt epitetet fatlagrat. De kanske har använt epitetet öl med fatkaraktär.
Ja, precis. Och det är ju mer...
Och det köper jag.
Det är mer vagt begrepp.
Men jag köper ändå liksom att, okej, vi försöker inte framstå som att den är fatlagrad. Utan vi säger att den har en karaktär av fat.
Levs av fat. Ja. Men det kan ju vara vad som helst. Då kan du ha gjort en kemisk tillsats som gör att den får den tendensen. Mm. Eller då har du några på fatet. Då kör den med flis eller whatever. Liksom. Men, då...
men i min värld så skulle att ha en karaktär av en fatarom skilja sig rätt mycket mot att ha kört igenom faktiskt en flisad fat. Produkt.
Mm.
För då har du ändå fått den naturliga smaken av en flis, höll jag på att säga. Men det låter så jävla fjampigt.
Men du har på något sätt fått en interaktion.
En naturlig mellan, produkt liksom.
Mellan din produkt, som i det här fallet är öl då.
Sen har det
någon form av fat då. Fast du har inte liksom gjort det på traditionellt.
Du har accelererat det.
Du har inte gjort det på traditionellt sätt.
För det får ju, för traditionellt så får du ju mycket mindre möjlighet till extraktion av fatet. Flisar du så får du mycket mer yta av flisen som extraheras ihop med ölen liksom, eller vad man kallar det.
Samtidigt så är det mindre yta, eller inte samma yta som är ändå exponerat mot andra typer av produkter då.
Vad menar du?
Om du tänker att du tar ett befintligt fat eller det har du lagrat någonting på, så är det inte säkert att det är hela träet är genomdränkt av den produkten.
Det gamla eller nya?
Det du har lagrat den på tidigare.
Ja.
Så att det som extraheras ut.
Ja, just,
bara för att du flisar är ju sak samma att du får mer utbyte.
Du har inte ytan.
Utan du får ju också utbyte av nytt trä då. Så inte tidigare har varit exponerat mot gammalt.
Det är intressant.
Så att det blir ju inte riktigt samma fenomen då.
Du kan ju få ett, om du använder ett bourbonfas så får du x procent bourbon och x procent ek.
Ja, som inte har varit i kontakt med tidigare sprit.
Men eken sätter ju initialt sin touch till bourbonet. Jo, det alltså så du får ju ekton på bourbonet, men du kan få både ek och bourbonton på ölet.
Ja. Sen det så kommer ju intressant. Sen kommer ju när det är okej, men då kommer inte hur har du flisat det då?
Ja.
Alltså hur mycket har du använt för att flisa? Hur många lager?
Yxa eller en... ni har ju en flis hemma på gården liksom. Kan vi köra det?
Men mycket av träet har du faktiskt flisat och lämnat ytterskalet skalet eller mycket uppfatt. Liksom. Ja. Men det känns högst spekulativt.
Ja, såklart. Och det är därför vi kör nattsudd på hantverksbira.
Men det är bara att konstatera att traditionellt enligt fatlagring
är inte med flis.
Inte med flis, utan då ska det lagras på traditionsenligt fat.
Vilket är oerhört då, nu kommer vi till aspekt av detta. Det är oerhört diffust vad gäller utfallet av det. För att ett fat är ju liksom en naturlig produkt. Alltså det rör sig, du har ingen aning om fat är tätt. Om du släpper in syre, hur ett fat beter sig. Så du har egentligen ingen aning om hur produkten blir efter att ha lagrat det på fat. Det är liksom ett lotteri, ska jag säga. Och det är det jag har hört från många bryggare.
Men det man oftast hör är ju det att man köper in fat, man har en produkt, man lagrar det på det här fatet. Och man har ju en idé om att det här fatet och den här produkten kommer att bli kalasken kombination. Och första körningen så blir det superbra. Får du skitbra produkt.
Där har vi ett bra exempel.
Men andra gången så blir det ingenting. Du har liksom ändå, du har dränerat ut de aromerna, de smakämnena som fatet har bundit.
Mm.
Och det går ut i första batchen. Det betyder att när de försöker återanvända fatet och en gång till, då kommer du inte få ut den. Samma aromer. Vilket liksom, man kan tro att de så borde funka liksom. Du extraherar ut ändå smakämnen, du kanske inte lämnar kvar så mycket inför nästa batch. Vilket gör att det blir väldigt svårt att göra en repetitiv process. Utan mycket av fatlagrad öl, i alla fall de som vi har hört som har gjort dem, blir ju lite en one hit wonders. Alltså att du lyckas göra en fantastisk produkt en gång och sen så kan du inte riktigt återskapa den. Du kan hitta nya fat, men du kanske inte kommer få samma karaktär ändå. För att det blir en unik, levande produkt, vilket kanske blir lite närmare så som vissa andra produkter funkar. Att de är inte repetitiva, utan de är unika för sin tid, unika för den kombinationen. Men som vi pratade om tidigare, i ölvärlden har man ju blivit lite så här inkörd på att en produkt ändå ska hålla stil och smak över tid. Vilket kan bli ganska komplicerat då när du jobbar med naturliga råvaror. Och det har fallit ändå in den här komponenten som är ändå unik, så den kanske aldrig kan få tag på igen. Men har du skapat en produkt som du inte kan reproducera därför att du har inte ens underlag att göra det?
Jag skulle säga både ja och nej. Jag skulle säga ja. För att väldigt många stora bryggerier skapar samma produkt hela tiden. Men jag skulle säga nej för att många mikrobryggerier kanske kan skapa en, även halvstora. Lite grann som när vi pratar snackat Sierra Nevada, de har en Fresh Hop 2022. Och de har en Barley Wine 2023 liksom. De har en ny edition. Och det kan man fråga då, är det för att de inte har möjlighet att återskapa samma smak varje år? För att det är olika skördar eller olika fat som vi säger? Eller är det för att de... det är inte så jävla enkelt att skapa en exakt likadan produkt. Det är väldigt, väldigt kostsamt. Men det här med fat tänker jag också... Man borde kunna... Eller jag vet att det finns bryggerier som lånar fat av destillerings- eller destillatföretag eller vad det kallas. Ja. De kör sin sprit. Bryggeriet lånar fatet. Kör sin öl. De lägger tillbaka, lämnar tillbaka fatet till destilleriet. De återigen kör sin sprit på. Så blir det någon form av cirkulation där. För att bryggeriet tar nytta av destillatet som ligger i det. Destillatet tar nytta av, ölet. Mm. Och det är ju ett helt annat sätt att se det. Och nu menar du som har lite koll på det här med bourbon. Visst är det så att det måste vara nya ekfat varje gång.
Ja.
Du får inte använda gamla.
Nej.
Så där finns en uppsjö av precis amerikansk bourbon. Mm. Det finns en uppsjö av begagnade ekfat. Men det gäller just bourbonfat. Det gäller ju inte alla andra. Ja. Destillat. Jag känner att...
Tillbaka till den ursprungliga tankeställningen där om att det inte blir samma produkt då.
Mm.
Nej. Och det kommer det inte bli och du kommer inte kunna återskapa den.
Och det behöver inte vara meningen
heller. Och det är inte det som är meningen heller. Exakt. Därför att det här är ju kanske en unik produkt. Ja. Och jag tror att när man har pratat runt lite grann med, vilket vi har gjort med ganska mycket olika bryggare och tänkare i branschen. Så är ju ett litet, en sak som man avundas vinbusinessen är ju lite grann att de har inte på sig det här kravet att vara repetitivt likvärdig år efter år.
Precis.
Där finns det en charm i att du har årgångar. Det är annorlunda därför att det är en naturlig produkt.
Den säljer.
Med tiden.
Ja.
Den blir unik och den säljer. Jag menar det här med att jobba om till exempel då, som du pratar om 2022, 2023 årgångar, olika variationer, det smakar inte samma, med olika fat, vi kan inte återproducera. Det skapar ju en unik och exklusivitet i den här verksamheten.
Och, hela vitsen,
eller? Och det kan ju vara en del att försöka skapa en idé kring att öl behöver inte alltid vara repetitivt. Det är ingenting som ska vara likadant hela tiden. Men man börjar att göra det då i vissa typer av produktioner och vissa typer av produkter. Och att där blir charmen av att de är unika och de är inte återkommande. Vilket betyder att det finns en unik och en exklusivitet i dem. Och det tror jag är, alltså att det är en spännande utveckling för ölkulturen. Och för oss då som är intresserade av smakupplevelser och att det behöver inte vara likadant. Det är kanske spännande när det inte är likadant. Det ger ju en ny möjlighet att liksom se öl och ölproduktion i ett nytt ljus.
Nu måste som med Linnarsson här. Han höjer en stor flaska till taket.
Ja, en Poppel Celebration Stout och det är Barrel Aged. Och det var ju när de fyllde år här. Jag kommer inte ihåg, det var 20 år, jag minns inte nu.
Mamma mia.
Ja,
10 år
kanske det var till och med. Det är bra när jag har koll. Jag har bara två riktiga så här stoutglas.
Ja, vi kanske lurer ett
tek. Jag som
dricker
mindre. Kan vi ta ett mindre glas?
Vi tar vattenslangen.
Ja. Men då gör vi så här att då...
Hur stark är Celebration Stout?
12,5 tror jag den var.
Om du kollar, du har fullt upp lätt 30-40 centiliter där i ett glas.
Har du skjult ur den?
Ja.
Det är ju vulgärt mycket du har fått upp i ditt eget
glas. Ja, men jag måste ju, jag var tvungen att...
Ja, du ska ha bild också eller?
Precis.
Ja,
men lugn och fin.
Men nu tog jag så fint över till fatlagrad.
Ja, är Celebration Stout fatlagrad? Och hur länge är den lagrad så far? För de har ju funnits 10 år nu på Poppels. Tack så mycket.
Barrel Age står det i alla fall. Sen vet jag inte så mycket mer. Jag har inte läst på. Men det kanske står här.
Det är rätt för det. Men när vi pratar om just årgångar, Johan, så har vi den som jag har fått. Jag har inte provat den så länge, men det är ju den från Sierra Nevada Bigfoot.
Mm.
Deras Imp Stout som kommer där är varje år. Och den är ju stated med 2022, 2023.
Mm.
Och jag har någon följare på Instagram som jag måste ha årets. Mm. Och så ska de in i lagret liksom. Mm. Och du köper kanske två. Du köper säkert ett par för att liksom prova. Mm. Men du provar ju aldrig, nästan aldrig årgångarna mot varandra.
Bourbon och romfat.
Mm. Det känner du nästan.
Och det här är håll käften öl också enligt.
Ja. Frågan är då, hur länge är Hoppes Celebration Stout lagrad? Och är den lagrad på fat eller är den körd i en tumbler med flis?
Nej, nu får vi ändå ge lite cred där. Jag ser att de är lagrade på fat.
Bra, tack.
Ja.
Avgjort.
Ja.
Ja, bra.
Det är real deal.
Mm. Det luktar ju magiskt. Jag har inte provat Celebration Stout, men du har köpt två flaskor, Johan.
Ja, för en ska jag lagra.
Den är ju för fan lagrad, står det ju.
Ja, men jag ska lagra den lite till. Jag tänkte så här, dessförre såg jag var 2028.
Mm. Men vi köpte, vilken var den? Det var en belgisk, en suris, va? Mabon heter den, va? Det var lätt 10 år på den, tror jag. Jag tror det var 10 år.
Var det den som var lite champagne med lösrim?
Alltså vilken magisk doft. Ja.
Jätte.
Alltså. Jag ska inte säga, det är så, jag ska säga fatkaraktär, för det vågar jag inte säga nu.
Men
du kan ju ändå säga att den har fatkaraktär, för då tänker du att den är fatlagrad.
Ja.
Det ingår ju i epitetet här.
Ja, det.
Men om det står att den har fatkaraktär på flaskan, då kan man ju undra, okej, vad innebär det då?
Mm.
Alltså rent spontant, jag har redan antecknat kaffe, choklad, vanilj, torkad frukt.
Men det hade du skrivit innan, du bedostade på den.
När skrev det du?
Ja, jag tycker du får ju...
Rom?
Ja, men, ja,
precis. Ja, men alltså det här, vad heter de? Det finns ju olika...
Romerska bogar.
Ja, det tycker du om. Men de här, är det karibiska som har ett sötma? Alltså det finns ju olika, rom har ju lagrat på olika, alltså det här med rom är ju, det finns ju liksom ingen, där är inte ramarna så tydliga vad gäller rom. Utan det finns ju olika stilar och då, inom dem är det ju väldigt mycket, där är godkänt liksom. Men du och jag, Johan, pratade ju förut lite grann om hur vi häller upp olika glas. Vi kollade på Instagram och vi häller upp så här och så här. Mm. Det här är en öl för mig som jag har fått nu med ett väldigt, väldigt stort glas.
Ja.
Väldigt rymligt glas.
Ja, det är ett stoutglas.
Ja, det är ett stoutglas, absolut. Det köper vi aldrig i veckan. Jag tänker, den här skulle jag kunna dricka tills imorgon. Så jävla stor är den.
Ja, jajamän.
Ja.
Det är en stor flaska också.
Ja.
Hade det varit en mindre flaska och kört tequila
glas. Jag tänker Tiki Taster snarare. Men det har du kanske inga, så ska jag lösa till dig från 18.
Jag har inga... Ticketasters, nej.
Nästa gång jag kommer hit ska jag ha med mig från Artglas.
Ja, vad trevligt. Vad sexpack
Ticketaster. 19,5 centiliter.
Är det bara jag eller tycker ni också att det är lite så här typ...
Vanilj.
Vanilj, absolut. Lite så här sockerigt.
Muskovadsocker.
Ja, typ farinsocker skrev jag om. Men muskovadsocker kanske det är mer...
Jag tycker att vaniljen ofta man upplever något med vanilj med sötma. Och då är det kanske det som du säger härligt att det är socker. Det är sockeriga.
Ja.
Alltså, då är, smaken är ju en tydlig chokladton.
Ja, verkligen.
Väldigt, väldigt, väldigt mörk choklad.
Har du tänker,
ja!
Du försvarar ju aldrig.
min hjärna går ju högvarv med
nu. Så jävla
ja, jag drar mig inte farinsocker. Jag säger också muskovadsocker.
Det var ju så jävla roligt när vi provar en röd.
Nej, men nu hugger vi.
Nej, vänta lite. Vi provar en röd.
Det var en granat eller sylertal, eller...
Ja,
nej, jag, för ja. En gång skulle han före dig.
Och du smakar, och jag tittar inte på dig. Nej. Jag bara smakar. Johan, du. Och så typ, ungefär höll fram glasen som mikrofon. Och du bara gurglade.
Jag hade redan munnen.
Ah, vad fan. Har du redan smakat?
Granat, vad den heter.
Men det här är fan nattsudd på riktigt.
Ja, fanns det, är det
inte ett program som hette nattsudd? Jo. Gjorde det?
80-talet.
Jo, exakt. Och grejen är så här att... jag minns det lite grann. Jag var ganska liten. Och så skulle jag och morsan gå in och kika på det. För morsan gillade det. På SVT. Det var bara problemet var att det gick inte att titta på nattsudd på SVT. För de kommenterar ju mycket så här musikvideor och sådär. Mm. På grund av upphovsrätt. Så kunde de inte visa något om musiken. Så det innebar ju typ att man fick ju bara höra dem ha en jävla monolog där det inte, då blev det så här bara, det här är ju inte värt att titta på.
Ungefär som oss då.
Ja, fast det här vill ju alla lyssna på.
Men vad heter det när man håller en så kallad, innan citationstecken, monolog på tre? Triolog.
Ja. Monolog fattar jag att det är en
person. Dialog.
Ja, men
trilog.
Triolog.
Ja, kanske.
Trilogi.
Quadrolog. Mm.
Nu när man håller den här, är den otroligt smakrik.
Ja, men nu var jag tillbaka när jag slutade då, när du började surra vad det nu var. Precis. Mörk och klar, definitivt. Hög kaka och allt, 80%+. Tänk den här bittra, torra chokladtonen, jättestark.
Den här Marabou, den här, vad heter den?
Ja. Mörk, 80%, 90% choklad. Alltså du tänker nästan det här som du... Det får in i munnen så känns det som det blir öken. Den bara suger bort all fukt som existerar.
Ja.
Och så får den här bitter, krämiga chokladsmaken. Det hade den ganska mycket av, tycker jag.
Mm. Är det lite sojaton eller?
Nej. Ja, men soja, jag hittar inte den så stark sälta i den som soja.
Nej.
Eller... Många kallar ju soja umami-smakerna.
Mm.
Men jag tycker mer att det är... Inte... Jag har svårt att skilja sältan från umami. Det kanske inte är samma
egentligen. Nej, det är inte samma. Jag tror att... Eller... I min värld...
Nej,
så
handelsspelare, du har fel.
I min värld så tänker jag... Om du ska jämställa umami med soja... Så är det mer sojasmaken, inte sältan som jag tänker.
Jag tänker så med... Alltså inte, men jag vet inte vad du
svarar. Det är svårt att separera dem på.
Ja, men inte att det är salt utan det är den här... jag kan säga den är lite... Den är ju ändå bryggd, fermenterad, jäst. Alltså, jag kan inte förklara det mer. Man får nog smaka på soja och så tänker du bort att det är salt.
Och du är ju jävligt enkelt.
Jo, men...
Käkar jag en salt sille? Nej, det är inte salt.
Men om du tänker bort sältan i det och försöker eliminera den ekvationen.
Förstår jag, hör vad du säger alltså.
Så tänker
gör
jag.
Det?
Den kombinationen då.
Ja, vänta, håller en kapsyl till. Ska man kasta en till den på andra. Varför fan man sådär går ut? Han har ju somnat in fullständigt. Jag hade en kapsyl på gång.
Det ligger han analyserar långt. Ju nu.
Nej, han håller på att recensera. Han analyserar inte, han skriver.
Ja, precis.
Fulla muggar.
Ja, analyserar.
Nej, men alltså det är Poppels Celebration Stout. Den var magisk.
Det var jättefin var den.
Riktigt fin hantverksbira. Har vi provat några liknande förhållandevis nyligen?
Inte nyligen, inte som här. Nej.
En riktigt tung stout, Johan. Vi brukar ju dela på rätt mycket stout.
Ja, det var ett tag sedan nu.
Jag kan bara prata om den jag drack på nyårsafton. Det var ju en stor vaxporter. Så inåt helvete vad god jag var.
Den har nog inte vi
provat. Närk kulturbryggeri.
Jo, men vilken... ja, men inte är det en barley wine väl?
Nej, det är en porter. Eller stout.
Ja, det har jag ju på namnet. För det med. Ja. Men vilken tänkte jag på då? Bötet tänkte jag
på. Bötet på bötet, ja. Men det är trevlig. Bötet barley wine.
Ja, nej, jag fick inte alls ihop det med den chokladtonen. Alldeles i huvudet bara. Men,
nej.
Det var jag som cyklade. Men stormaxporten. Vad fan verkar den senaste morsan länge sedan? Vad fan gjorde du på
nyår? Jag var hemma här. Och drack öl med brorsan.
Vad fan var jag på nyår? Jag var inte här i alla fall.
Nej, det var du inte. Ja, ingen aning vad du var. Kan inga frugan kanske? Kan hon berätta
för dig? Fråga, men hon är ju inte heller i sina sinnesfulla bruk. Hon är ju på semester. Så att, hon kan passa en sån här mojitoburk eller sånt där trevligt. Nej, men Poppels är en riktig trevlig brygd ni har levererat med Celebration Stout.
Ja.
Jag bara tycker att det är lite synd om dem som tvingas dricka upp en hel på en kväll.
Alltså jag kan tycka jag har en hatkärlek till de här stora flaskorna. Dels för att man får i det här fallet jättemycket god öl i en flaska. Men det är lite mycket för en person. Jag är glad att vi är två eller tre som vi är nu som delar den då. För att själv är det lite mastigt kan jag tycka.
Men jag har det där, nu vet inte jag om du dricker någon vin, men champagne.
Ja.
De har ju en lite kraftigare liksom, typ krona eller vad man kallar det på buteljen. Så där finns det vissa champagnekorkar som är väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och tätt. För burkar, typ som Poppels Pine här, som vi drack innan. Där har ju ett företag som heter Can Cap. en otroligt bra ett lock, helt enkelt. Det sluter otroligt tätt. Du kan tappa den och få repa på golvet. Det lossnar inte. Du kan spara en halvlitersburk en dag eller två.
Okay.
Med bra kolsyra kvar. Alltså, du upplever inte någon förändring om inte det är superkänsligt. Jättebra. Däremot jag har köpt silikonkorkar från på Systembolaget till vanliga 33-flaskor. De är inte bra. Okay. Det är inte min erfarenhet i alla fall.
Nej, men jag litar på dig, vet du.
Och jag tänker att den här är ju som en 33 butelje.
Ja, exakt.
Så att den är jag tveksam till. Men Johan, du har ju haft en del såna här silikonkorkar till vinflaskor.
Mm.
Jag har ju haft det i champagne och tycker de är superbra. Mm. Men om vi snackar om att spara en sån här. Nu är inte den så känslig kanske för kolsyrebortfall egentligen, men skulle de passa till en sån, tror du, eller?
Jag vet inte faktiskt. Den är ju...
Vi får prova säkert. Nej, men alltså, det finns korkar att använda för att testa i alla fall och spara. Och den här är inte tufft kolsyrad.
Nej,
verkligen. Annars bara köra det i solastrymmen så lös.
Ja, det läste jag en kommentar om just att någon hade kört solastrymmer i någon sån här saft eller någonting. Man får inte göra det. Det har ju gått åt helvete. Det har blivit... Läser inte folk instruktionsmanualen? Det står ju bara vatten och inget annat.
Ja, en del kör ju sån här... Jag hade ju någon sån här sparad krona som tyckte att jag kör billigt vitt vin i solastrymmen. Det blir champagne.
Ja.
Han tyckte det gick jättebra. Men jag tror att man kör någonting annat så ska du inte fylla riktigt så högt upp.
Nej.
Utan fyll halv flaska och så testa. Det kan inte gå med åt helvete.
Nej.
De är ju inte så dyra idag.
Nej.
Det är värt att prova.
Nästa gång ska vi inte köpa en sån här Dom Perignon eller vad det heter.
Och
champagne.
Och gör vad då med?
Nej, kör bara dricka upp.
Dricka upp kan vi göra. Kör det sådant.
Nej, det ska vi inte göra.
Nej, man har turbo.
De är inte jättebilliga de här flaskorna då.
För tre är så inte så farligt.
Nej, jag vet inte, men det startar på 2-3 tusen i alla fall.
Nej, så mycket.
Kanske inte är så dyra. Jag är ju bara att de är svindyra, men det kanske är de lagrade som är dyra.
Nu snackar vi ju hantverksbira här och det är ju inte riktigt så dyrt.
Nej.
Har du någon drömöl? Du, Linnarsson, har ju provat Västfleten och jag har inte provat den.
Nej.
Även om jag skulle vilja så är jag inte säker på att jag hade uppskattat det så mycket mer än, typ, än den där Sankt Bernardus Apotol som sägs vara föregångaren. Eller i alla fall var lika bra.
Så som jag har lärt mig så är det som så här att om vi ska prata om de två ölarna så att från början så licensbryggde Sankt Bernardus Westfileteren ölen. Och då som jag har lärt mig så var det just Sankt Bernardus 12 som var Westfileteren 12. Mm. Men sen de tog över och gjorde produktionen själv. Då har man också bytt gäst till en västmallegäst. Mm. Vilket gör att jag har ju provat Westfileteren 2 eller 3 gånger nu. Och folk hyllar den till skyarna. Jag tycker att den är god. Men den är inte så bra att om man inte har provat den. Så i min värld i alla fall att du behöver inte lipa. Jag har gett den 4,5 och 5 i betyg. Det är ett högt betyg. Men Sankt Bernardus är mycket enklare att få tag på. Och är en mycket godare öl i min värld. Och mycket billigare också. Så ska man köpa en flaska av Westfileteren. Då får man ju gå till de här webbshopparna online. Och jag vill minnas att jag betalade sist 170 eller om det var 180 spänn för en 33a. Det ska mycket pengar. Och de lägger ju bara på för att de kan, tänker jag.
Mm. Men nu... Du säger att de har använt Westfileteren. Nej, Westmalle-gäst.
Jag läste på nätet om det, att de gör det tydligen. De har bytt till den gästen.
Så det är något... blandar man en Westmalle dubbel eller något liknande då, så kanske vi kan få med något annat kanske.
När du pratar om att blanda däremot, så var det faktiskt Westmalle själva jag såg på Instagram. Har ni pratat om att blanda en dubbel med trippel? Då skrev, det var deras egna så här. Har ni provat det?
Och jag half tänkte, and half eller?
Ja, precis.
Hur kallar de det?
Nej, det vet jag inte om de skrev. Det minns jag inte, men de pratar i alla fall om det. De pratar och blandar 50-50 i alla fall. Så jag tänkte bara, fan, det ska jag prova att göra.
Du hade ju dubbel i kylen, tycker jag. Men det såg jag inga.
Jag har... osäker på om jag... Jo, jag har storflaska och trippel där.
Inte idag.
Nej, inte idag.
Nej.
Men på tal om Västmalle så har de börjat säljas nu med i lite mer... varför vet jag inte, men lite mer bred front i webbshoppar för 4-5 euro.
Mm.
Okay. Ja, frakt och sånt där givetvis och alkoholskatt och sånt skit också då, men det är mycket mer modest pris än tidigare, alltså bara alldeles nyligen, några månader sedan. Jag var lite sugen på att köpa med en låda. Mm. Samtidigt så tror jag precis som du säger att...
Men vad sa du nu, Västbiljetterna
menar jag?
Ja, Västbiljetterna.
Ja. 4-5 euro styck sådär. Ja. Men ska det vara som sagt då, frakt och skatt och säkert också. Men samtidigt kan du köpa en Sankt Bernardus 12 som jag köpte senast, en sån här jumbo eller vad heter de här stora flaskorna?
Ja,
Magnumflaska. En och halv liter för typ 250-260 spänn. Då är de en och en halv liter stora för det är feta liksom. Det är ju väldigt festligt upp en sån liksom. Och det är ju minst lika mycket värt skulle jag säga. Nu har jag inte provat Västfleten så jag kanske är ute och cyklar, men det får man göra när man nattsuddar.
Ja, det är klart man får göra det, men jag vill bara slå ett slag för att så jäkla fantastisk är den inte. Den går bara på sitt rykte om att han har varit väldigt svår att få tag på.
Den är mytomspunnen.
Den är mytomspunnen och det är enda anledningen. Mm. Sen hade jag en av mina läsare som jag skattar Västfleten högst och jag åker ner till Belgien och handlar den där. Och...
Det är ju en grej då.
Ja, precis.
Och hela grejen.
Ja, och då bygger man ju på naturligtvis så att jag kan fatta det. Och då blir det ju en känsla också. Men...
Mm. Och där kan jag säga, det kan du spegla precis åt andra hållet med en gubbe som... jag tar bilen och åker ner till Tyskland. Jag fyller bilen med ölen och fromen. Jag åker hem. Och klipper gräset och sätter mig där över trädgården och dricker en öl för 2,5 kronor. Jävla god öl. Ja, men då har du liksom hela den här... Alltså nu har vi ju speglat så mycket som möjligt åt andra hållet.
Ja, ja.
Men du har hela den grejen. Upplevelsen, engagemanget för att få hem den. Och i tron om att den är billig och du får liksom APK.
Ja, men god det, var den inte.
Men det är mot, men han tycker det.
Ja, han tycker det.
Men det är helt motsatt liksom. Du har spegelbilden att det är tvärt emot. Du får en öl med 2,5 kronor, men jag vet inte argument. Jag vet inte vad som ville komma.
Ja, men tanken är väl kanske i slutändan att upplevelsen är ju bara inte bara en summa av produkten. Utan du väger in flera parametrar i den. Och det är ju bakgrund, det är historia, det är förväntningar, det är vad du har för relation till den och så vidare och så vidare. Så allt det skapar ju en upplevelse av produkten. Och den kan ju vara väldigt svår att transferera över till någon annan. Men den är unik och den är ju för dig liksom.
Ja.
Och det är därför det är ju det som blir lite coolt med när man... prata smak och prata upplevelser, därför att det är en personlig prägel på allt detta.
Eller hur?
Som du inte kan förmedla fullt ut. Och det är därför det finns så mycket olika preferenser också.
Ja.
Därför att vi väger in så mycket olika tyck och tänk kring saker vi provar.
Jag har ett bra exempel på det. Och det är en användarkommentar på en av mina recensioner på den här Red Stripe, ni vet, den amerikanska ölen. Ja. Den har jag skrivit blaskig, vattnig och hela faderullan. Och jag kommer inte ihåg vad jätten är betyg om det är tvåa, jättelåg betyg. Men då fick jag en kommentar och jag kan köpa hans kommentar. Du har aldrig druckit den här nere i Karibien, typ så här, det är supervarmt under en palm eller vad det nu stod. Och nej, det är klart att är jag nere i Karibien och jävligt törstig på en bärs, då kommer den säkert smaka jävligt fint när man är där nere och hela upplevelsen. Man kommer uppleva den åtminstone så mycket bättre. Så jag tror att det kommer att vara lika vattnig och hela faderullan för det. Men det är ju också en aspekt av att allt beror ju på var man är och situationen och hela den biten också, tänker jag.
Så det är som Singa. Jag dricker inte Singa i Sverige, men åker ner till Thailand, klart jag kan ta en Singa.
Ja. Men precis, därför att upplevelsen är mer än bara produkten i sig.
Eller hur?
Utan det är så. Vilken miljö du upplever den i och vilken sinnesstämning du befinner dig i. Ja. Och vilket sällskap du befinner dig i. Det finns jättemånga parametrar.
Ja.
Och det är därför också över tid man kan ibland känna att du kan ju ha druckit en öl vid ett tillfälle och tyckte att den var magisk.
Ja.
Och sen så vill du replikera det tillfället du köper den igen i en helt annan setting och dricker den och tycker att men varför tyckte jag den var så jävla speciell?
Ja.
Jo, men det beror ju på att det fanns så många andra parametrar som vägde in just vid det tillfället som du inte kan replikera. Och då tycker jag också mycket om att, och det ska man beakta, man ska fånga det momentet att där upplevde du någonting som var unikt och mycket större än produkten. Mm. För att den upplevde sig genom dig. Det blev en personlig upplevelse.
Eller hur?
Det är ju bra mycket mer värdefullt än vad produkten i sig egentligen kanske levererar. Bara här och nu. Och i många fall så kanske man inte kan replikera det. Och det är fine liksom. Därför att det var ett speciellt tillfälle.
Ja, ja.
Det fanns något liksom fint och värdefullt med det. Liksom.
Ja, det är klart det är så. Och jag delar din uppfattning. Det är så.
Men det är ju det som gör det svårt när du ska tycka och tänka också. Därför att många människor har ju en relation till en öl, ett märke, en upplevelse. Och de sätter ju kanske mycket värde i det. Mycket, mycket, mycket mer än vad produkten motsvarar.
Mm.
Det är klart att då kan det också bli kontroversiellt kan man inte säga. Men det kan bli svårt att göra en bedömning på saker. Därför att man gör det mycket mer objektivt. Du skalar ju bort så mycket av den här upplevelsen. Som du aldrig överhuvudtaget ens kommer kanske kunna uppleva. Och du tittar bara på produkten. Det är klart att du kan ju aldrig få samma upplevelse eller effekt som kanske många personer har eller kom som har den här produkten. Det är helt omöjligt.
Nej.
Hårda bud i Mellerud.
Är det hårda bud i Mellerud?
Då kommer det då, vet
jag. Jag vet inte det. Jag vet att hemtjänsten fick kritik i alla fall för några år sedan. För de skrev på sina bilar så hade de så här dekal. Hårda bud i Mellerud, jag vet inte varför. Så.
Måste ju komma från någonting.
Och ja, exakt. Ingen aning faktiskt. Ja. Så. Det borde jag veta som är Melleruds-bo, men nej.
Och fråga Coop nästa gång.
Ja, får göra det.
Gött mos, som vi säger i Göteborg.
Ja,
gött vatten på Heden.
Gött mos.
Kommer det där gött mos ifrån
Heden?
Ja, jag tänker på det här Arena Roma Rolf, då säger ju han det.
Arena Roma Rolf.
Jag kommer ni ihåg den serien?
Ja.
För det är det jag stoppat upp när han, Robert Gustafsson, säger. Åh, gött mos, säger han ju.
Ja, men han, det var väl egentligen på Heden som kallas moset för gött mos.
Ja, det kanske var
han
där.
Han hade till och med en väggplåt som heter gött mos på, jaha. Alltså på bilen.
Jaha.
I alla fall när man har en referens så kan det ju kanske finnas mycket äldre anor.
Ja,
vi vet om.
Vi är ju inte gamla.
Nej. Men det är tillräckligt gamla för att snappa upp det då. Så att i vår värld så är det väl gött mos på Heden då. Mm. Sen om det är ett senare fenomen eller inte, det vet inte vi.
Nej, det måste vara. Det måste vara.
Men får man ju ignorance is bliss, kan man säga.
Ignorance is bliss, ja.
Vi har en, imorgon ska vi ta väldigt trevligt foto här på alla öl som vi har provsmakat idag.
Det ska vi definitivt göra.
Det är en diger samling av hantverksbira.
Ingen Falcon där inte.
Nej, vi hade ju faktiskt med en Falcon.
Ja, ni såg ju det.
Jag hade ju studentfiran hemma för några veckor sedan. Och då tänkte jag får köpa några fulor i alla fall så ungdomarna känner igen. Men de gick väldigt dåligt faktiskt. Jag hade lite hembryggd öl istället.
Ja.
Det var lite mer populär.
Jag tar slut i alla fall.
Jag tar slut.
Okay. Ja, det är frigatten var då.
Ja, jajamensan,
frigatten.
Riktigt roligt faktiskt. Den var riktigt bra. Den var rätt så svag. Den var bara 4%, men den var väldigt smakrik. Och ordentligt humlad. Så den var riktigt
uppskattad av gästerna.
Ljusig och fina, ja. De fick ju lite grann. Jag var rätt så skadig på den själv också.
Ja, jag har aldrig provat frigatten så. Men han säljer inte till bolaget?
Eller? Nej, han är bara hembryggare.
Ja.
Men han har ju vissa planer om att kanske expandera någon i framtiden och han är rätt så duktig så att det finns säkert många som honom, men jag tycker att han är jätteduktig.
Ja.
Någon gång har jag fått en burk eller två olika stilar. Så att, ja.
Jaha, gör han på burk?
Ja, han brukar själv ibland också. Ja. Ja, just nu, allting som han buteljerar kör på burk.
Aha.
Ja, eller ja, buteljerar kanske man inte säger då. Men,
burkar.
Han har Cornelius-fat eller så har han burk. Cornelius-fat har han i sin hemmabar då, där han har tappkran.
Ja.
Men annars är burkarna. Men ja, då burkar som vi är en och en så här.
Okej.
Okay. Mm. Men jag tänker att vad en brygg på? Vad är bryggverket på 30?
Ja, 20 år då.
20? Vad är det? Och då kanske man får ut 17-18 liter. Mm. Och så är det ju då antingen halvliter så eller 33 på det. Så att, det är ju överkomligt. Men nu, det var du som såg det Johan, att all hans utrustning låg ju ute till försäljning för att han skulle köpa ett större bryggverk.
Ja, vad roligt.
50-60 liter. Så att,
var det gott att ha säljare av den anledningen så att det inte klappa ihop precis. Så?
Nej. Och jag pratade med han när jag lämnade tillbaka ut fatet och så som vi hade fått låna till studenten och han sa det var ingen som har hört av som ville köpa det men jag köper nog större bryggverk ändå så får någon annan köpa det när det blir det liksom
ja.
Så, och han var också det men det är lite grann, det kan vi dra för referens till nyhetshetsen som gäller bland hantverksbryggerierna idag att hans recept på att bli duktig brygg samma öl många gånger.
Ja.
Brygg inte 10 olika stilar. Brygg samma öl så du lär dig. Men om till och med en hembryggare säger så. Då är det liksom det. Ett av framgångsrecepten för att få en väldigt bra hantverksbryggare.
Jag delar alltså uppfattning till 100%.
Hellre
att bryggeriet har 2-3 öl som faktiskt är bra. Än att de har 20 som är, vad fan är det här? Så. Jag vet redan nu att det är bra. Man hör det på dig. När du berättar om det.
Ja, någon gång ska du få följa med och prova en av hans. Jag tyckte hans västkust. Att vi provar en sån. Och jag körde någon sån här review på Instagram om det. Efteråt så tyckte jag att den var så jävla bra. Så jag hade fått 2 burkar. Jag drack den andra burken direkt.
No.
Direkt efter. Jag kunde inte ens
Men köra mest IPA-stilar och runt där eller?
Jag har inte provat någon lager.
Nej.
Så pale ale eller alltså, någon form av ale är aha, det som jag har provat. Ja. Nu snackar han om. Vi spelar ju in en podd med han. Och den har ju segat upp till en topp 3 eller topp 5 i poddbrysningar. Så det är jättekul. Han är en väldigt, väldigt ödmjuk person också liksom. Så ser det ut kul men när lager
nej,
jag kommer han snackar inte om det måste jag prova frågan vi kan messa honom och fråga han är säkert vid sin
han är säkert vid bryggen
han är 0-20 det är klart man sover han säger så här det borde vi också göra ja, det blir om en stund vi får nattsudda en stund till hur länge har vi nattsudda till vår inspelning här nu?
Ja, med tanke på att vi har på er alltid minnade.
Ja, men om vi nu tar den som vi faktiskt håller på att spela in här så är vi uppe i 1 timme och 6 minuter. Ska vi släppa den här direkt eller?
Nej, då spoilar du för mycket.
Ja, vi släpper nästa vecka.
Ja, det är, jag,
Lillöla.
Jag råkar komma in på min mail och just nu utsätts min hostingleverantör för en DDoS-attack.
Alltså?
Ja, men det var bara en av serverna. Tack och lov.
Det är tack vare våran våran
nattsuddet.
Nej, men det vi har ju på gång här nu kommer ju det här avsnittet eller vad du kallar det, avsnitt eller episod eller happening kommer ut efter, men amerikansk vecka på Hantverksbira ihop med Wicked Wine och Beer Deer. Det kommer bli mycket spännande. Ser ni vardag, det kommer bli clownshows, Alesmith och lite allt möjligt annat spännande amerikansk hantverksbira. Så det kommer bli dagliga inlägg där. Kommer bli skitkul faktiskt att prova all den här ölen.
Kommer ni prata på engelska också då?
Det kommer vi inte göra eftersom det säljs i Sverige. Så att,
den första öppningsvideon.
Den är magisk.
Den spelar vi in ner i Österrike faktiskt. I ett bergsmassiv vid en
Österrike är så nice.
Med lite
vi börjar med badande tyskar. Vi avslutar med åskknallar.
Och ösregg.
Och lite blixt på det också. Men alltså, det är så fantastisk kuliss, om man ska säga. Så att
Det ser ut som om vi verkligen har en kuliss bakom oss.
Ja.
Det är helt magiskt.
Ja, det är med bergs...
Ja, det är bergen, det är snön, det är sjön.
Ja, ja, ja.
Det är mulet då eftersom det kommer oss knallar. Och det är inte att bita på. Nej. Jag kanske kan lägga in blixtar ännu mer.
Ja,
är det någon form av... Någon form av liksom program här.
Dessutom kanske kan lägga in att du får en blixt i huvudet så kan jag säga skelett som blinkar
på. Ja, men jag har inte druckit en Sierra Nevada Pale Ale på ett bättre ställe.
Eller snabbare.
Eller snabbare. Jag fick till och med göra det här på sista.
Men jag var tvungen att inte packa upp och gå.
Ja. Menar du alltså att det var bättre att dricka den där än hemma hos mig?
Ja,
alltså. Ja, det är helt okej. Okay. Jag förstår det.
Ja, vi hade ändå släpat den här jävla ölen 150 mil också.
Ja, exakt. Det är ju inte alla som åker till Österrike med öl som har släpat med sig från Svedala, tänker jag.
Nej, precis. Som från början då har gått båt från USA, dessutom.
Mm.
Mm.
Sen har du något mer där? Är det mer av klippen som
är... Ja, det är Sierra Nevada Hazy Little Thing. Den senaste releasen som släpptes... Ja, fan, alldeles nyligen.
Ja, typ.
Var det den på låda eller?
Ja, det säljs nog 6 eller 12 pack. Ja, precis.
Ja, något sånt där. Ja, precis.
Kolkraft i alla fall.
Mm. Ja,
precis. Typ häromdagen.
Ja, exakt. Förra, för jag tänkte att jag skulle beställa låda bara för att.
Ja, den är faktiskt...
Slutsålt.
Nej, det vet inte fan.
men
man kan tycka att fan, beställa kolkraft och så här.
Ja, men klart. Det är Sierra Nevada då.
Ja, exakt.
Det.
Men alltså, den är inte så här som jobbig dricka. Den är lite grann som den här Poppus. Den är smakrik och lätt att dricka. Den. Fast den är ändå 6,7%. Och när man är 33 burk, det är lagom.
Ja, för att jag får ju titt som tätt själv sån här. Kan du inte prova den ölen? Och så går man in så är det en lokal bryggeri. Och så är det så här kollikropp på 24 och bara nej, för jag har aldrig provat bryggeriet.
Nej.
Och det är ju tråkigt att beställa 24 stycken och så är det bara inte något att ha. Så, som Poppers eller Sierra Nevada, det vet man ju liksom. Ja, det beställer man ju bara. Ja. Så, för det kommer ju inte vara kalkon. Så.
Och det kan man dricka vilken dag veckan som helst.
Ja,
och är det var nöjd liksom.
Ja.
Nej, den var kalasfin. Men det var inte så här. Du ska inte förvänta dig en fermenterande ljusbomb.
Nej.
Men har du en annan preferens så absolut. Jag har ju preferensen av jag vet inte om vi provar den ihop. Det tror jag vi gjorde. Vi spelade in hemma hos dig, men vi hade en podd om Sierra Nevada.
Mm.
Vi provade ju Pale Ale, Hazy Little Thing.
Och sen var det ännu svagare.
California IPA. Och en till tror jag. Vi provade fyra tror jag, Sierra Nevada och spelade in en podd om dem. Och den Hazy Little Thing, det var ju deras Session IPA.
Just det.
Det vet jag inte ens om den såldes i USA, bara för att vara för europeisk marknad. Men det som kommer nu, den är den originalet som är 6,7 och den är, men jag vet att säga det är recessionen också, det är en helt annan öl. Alltså det går inte jämföra. Den är så mycket bättre.
Ja.
Det är skitbra. Men den är fortfarande lättdrucken.
Ja.
Och det är ingen, den smakar inte 8,5% dubbellipa.
Nej.
Men den är fräsch.
Ja, men det måste det inte smaka heller alla gånger.
Och får du 2 burkar över och 12 paket så kan du åka vägen om Mölndal. Då löser vi.
Ja.
Kan jag köpa dem av dig?
Ja.
Det är en bekymmer.
Eller så kommer du till Sötterhållstationen. Kan du leverera?
Ja, precis. Så kommer jag med mina sådana här Sierra Nevada glas. Ja. Häller vi upp varsin. Då har vi gått löst 2 på en gång.
Ja.
Mm.
Det är perfekt.
Sen var det, hade du spett in mer där nere? Det var ju efter jag åkte hem, va? Gjorde något mer i liften eller var det?
Nej, det var den.
Var det Hazy lite?
Det var Hazy lite.
Okej, okay, även Vattenfallet. Det var ju samma då.
Vattenfallet. Ja, precis. Jag gjorde en liten videoklipp där. Jag fick klättra ner i ett litet en liten fors. Och klä av mig om fötterna för att lyckas placera burkarna så väl. Eller burken så väl så att det kunde bli snyggt. Det är lite filmklipp där.
Mm.
Det är vattnet som rinner. Ska man filma i super slow motion.
Okej.
Okay. Mm. Titta där på Instagram.
Mm. Det har jag missat. Mm. När låg du upp där?
Ja,
det är dagar sedan.
Jag har med som superfavorit.
Jag tänker att jag har det. Men deras algoritmer är ju fantastiska ibland.
Mm. Jag hade till och med där ansträngt mig att lägga ett ett sound eller ett ljud eller en låt som är en trending sound för att få en rejält ding. Nej, det är inte skit.
Nej.
Men 1000 visningar på några dagar på Instagram. Okej, det är typ normalt då liksom för en sån där kortis liksom.
Nej, Instagram är inte lika.
Det är inte lika.
Men du är duktigare på YouTube.
Ja, jag är duktigare på YouTube. Det får jag säga att jag är. Så.
Det enda jag lägger upp på YouTube för att få visningar är ju typ den här shorts.
Ja, precis.
Kortisar.
Ja, men det är väldigt populärt. Det är,
det är ju alla TikTok.
Ja.
Eller alla Instagram. Liksom, lite grann så.
Ja.
Där kan man få, i alla fall jag då, ett par hundra visningar. Liksom. Jag som kör min fredagsöl som jag tycker det är liksom det är min bästa kvalitetstid på veckan. Liksom, man kan tycka att jag har inlägg och allt sånt där. Men ja, absolut. Och reels och allt det kallas. Fredagsölen är det jag lägger mest krut på.
Ja.
Jag tänker till när jag ska köra den. Jag läser på lite om bryggeriet. Jag läser på lite om ölet.
Men du har ju varit med några gånger på fredagsölen, vill jag minnas.
Ja,
ja. Men
säg någon gång i månaden i alla fall. Ja. En på fyra kanske.
Ja, det brukar aldrig bli svårt att sammanstråla.
Ja, men det är svårt. Vi ska köra en bil hit.
Ja, du är kungare. Det var jag med där jag är.
Och så familjelivet på det, tänker jag. Men... Så.
Att, ibland är det svårt att få till.
Och sen
spelar vi in lite grann.
Ja, men i förväg ibland. Och jag väljer glas med omsar. Jag lägger ner lite tid på de grejerna.
Ja, men det är kul.
Och sen så blir det 2,5 minut kanske effektivt. Ja, man ska pallas upp och sen så ska det komma regn. Och så får man flytta in och så får man flytta ut. Och allt som är skit. Men där är när jag lägger mest energi och tid. Och tycker det är roligt liksom. Riktigt, riktigt roligt att få lite klipp på det. Men, ja, men det är svårt. Men kan man med lite bra öl, glas och miljö så kanske man kan få en 1500 visningar.
Ja.
Och sen så är 1500 visningar inte 1500 som ser klippet. Utan det är de som ser minimum till vad som räknas. Ja. Vad det nu är.
Ja, det finns ju siffror man ska ha. Ja, det är så det är.
Jag hade tänkt kanske att men det var kul att vi kunde spela in här hos dig idag då, men vi insåg att okej, nu ska jag spela in, nu ska redigeras, läggas ut,
jajamän,
kommenteras, men det tar en halvtimme.
Mm.
Ja, det är okej för mig, men det är kul när jag kommer hit så ska jag dumpa av dig och köpa med honom en halvtimme liksom. Det är roligare och så löste vi bilen upp. Jag fick vara lite asocial med dig istället.
Men det är just det där att jag tror det är viktigt att när man gör saker att det ska vara enkelt så att säga. För att blir det krångligt, då drar man sig för att börja göra saker. För jag vet ju själv, när jag gör mina ölrecensioner, när jag bara skriver dem exempelvis som jag gör här. Då kan jag lägga en timme kanske max, men är det någon pilsen så går det mycket
fortare.
Jag kan lägga en timme på sån här öl ibland. Absolut, och skriva.
Men det här är ju komplext som fan.
Exakt, det är därför jag säger upp till. Här då? Ja, men en sån där kanske jag löser på 10 minuter. Möjligtvis max en kvart. Och sen kanske jag går in i datorn och börjar renskriva den och ta bilder. Ja, men då har jag löst recensionen på en timme, säger vi. Inte ens det ibland. Och en videorecension, då tar jag en video som en öl jag kan. Och då kan jag producera den på max 10 minuter. Sen går jag upp och klipper den och allting i Premiere Pro. Och sen så har jag den publicerad på min tre kvart som en höjd då. Medan sen ett matrecept. Först så gör man research och funderar. Alltså där kan vi prata med matrecept som minst. Så i det här fallet 3-4 timmar. Så. Och ska man också göra en video om det? Ja, exakt. Hur ska man göra en video om det? Och då vet jag att det alltid är minst 4 timmar i alla fall som kommer att ta min dag. Det gör att för min del blir det ju mindre matrecept än vad det blir ölrecensioner då, i och med att det tar längre tid. Så. Och jag tror att det är viktigt att hitta den processen. Det kan gå snabbt utan dålig kvalitet, men där man liksom ändå kan producera. För blir det hinder, då drar man sig, tror jag. För skulle ni behöva lägga sig flera timmar på att klippa ett poddavsnitt, då tror jag man har en tendens till att ruttna ganska lätt.
Men om vi säger så, när vi körde våran Åkergårds ölskola.
Superkul
va? Bedriver inte. Ja, det var superkul och jättelärorikt och jättekul att få köra upp i Åkergårds. Men jag överdriver inte att vi la 4 timmar per 2 minuter avsnitt.
Ja,
totalt. Research, genomförande, repetitioner,
eller
klippning, på att säga kuliss. Men det var ju din hund. Ungefär så liksom. Men, och han det är ju inte lita på.
Nej, det
blir
att han inspelningstillfällen och så
rigga
om och
sätta
upp.
Så 4 timmar, 2 minuter avsnitt. Alltså i stort sett liksom, kan man dra som en liten tumregel där. Och vi är jättegärna att göra något liknande. Vi har pratat om att borra ner oss i stilar. Okay, behöver vi någon form av sponsor som är intresserad och putta in den tiden som vi faktiskt tar? Det är inte många hantverksbyggerier idag som har de pengarna.
Nej.
Och då får vi liksom anpassa oss efter marknaden. Okej, vill vi ta 4 timmar fritid en gång i veckan och göra 2 minuter avsnitt? Eller vill vi liksom, vi lägger det på is?
Ja, och sen vill man ju... Ja, och sen vill man ju ha valuta för det också. Och valuta för mig handlar ju om att då vill man ju också få att folk liksom tittar som får många visningar. Mm. Så att det sprids för... För att lägger man ner 4 timmar för 2 minuter och man kanske får 100 visningar säger vi. Och sen fortsätter det så. Då blir det så här, fan det är ju så tittar ändå. Det blir ju tråkigt också. När man inte får den liksom att fan.
Men kan det vara så att man också där då. Men lite grann som nu. Det jag inte kommer att tänka på faktiskt för nu. Johan. Att ja, men jag kan ju återan. Det har vi pratat om. Men jag kan ju pusha från den här avsnittet igen. Och har jag nu lite mer följare och lite mer intressanta personer. Eller kan jag be Oppigårds. Okej, nu vecka 30 till 30-40. Så kör vi en ny push. Okej, jag lägger ut dem här igen.
Mm.
Ja, varför inte? Det går väl bra.
Ja,
de är ju inte inaktuella för Oppigårds öl. Det är ju inga one-liners liksom.
Nej.
De kommer ju, de finns ju hela tiden.
Och jag tror det är bra att du gör det. Dels för att de som har missat. Och sen så tror jag att för att skulle de komma upp igen så kommer jag ju titta bara för att, ja just det, så var det.
Ja just det, precis. Ja. Ja. Och jag menar, som vi brukar säga när jag arbetar att men repetition är kunskapens moder. När du, ja, men när du lyssnar på vad är då, en golden ale. Första gången så fan, en golden ale. Det var bra, den är en ale. Nästa gång, ja, du kanske kommer ihåg lite mer med golden ale. Det är den här, liksom, det som är närmast en lager. Och det är det som är mest balans mellan malt och humle liksom. Och jag har lärt mig den här och en Oppigårdsskog, den här elden har en cascade liksom. Ja. Alla de här små grejerna som sätter sig efter ett par lyssningar. Jag ska kontakta Gustav på Oppigårds igen.
Mm. Men, hur är det med Mariestads Golden Ale då?
Mariestads Golden Ale?
Ja, det tror jag.
Golden Ox finns det.
Ja, Old Ox finns det.
Ja. Old Ox heter det, inte ja. Golden Ox.
Nej, Old Ox heter det, precis.
Nej, men som sagt, när vi hade gjort den här så var vi rätt överens. Helvete vad långt nattsuddet blir.
Ja, ja, det är bra.
Men det var vi rätt överens om att det här var skitkul att göra. Jättelärorikt. Jättekul att ha med ett av de största hantverksbryggerierna.
Eller hur?
Men fy fan, vilket jobb.
Men en grej av det var ju också att vi gick in och satte 10 stilar.
Ja, från början.
Från början. Ja. Det är klart att när du börjar då, och du jobbar med den första. Och du
satte ribban rätt högt.
Det tar ju tid liksom. Mm. Så ser du liksom, okej. Okay, 9 kvar liksom.
Ja.
Det finns lite att jobba med här.
Mm.
Klart att hade du gått in och sagt okej, men nu gör vi den här, men nu kör vi 3 sjok då. Då kan man tycka ja,
lager, ale, något annat.
Ja, eller du hittar 3 varianter och du kan köra någonting. Och det är klart att då hade du kanske tyckt att det var lite mindre arbetsinsats. Ja. Det hade ändå varit lite mer hemboxat då.
Ja.
Men sen så tycker jag som, men sen är det lite grann så att vill man göra det så vill man ju också göra det lite grann. Du vill ju liksom ha gått igenom lite material och läst på lite grann och stila. Kanske få lite historia så att du kan väva in det i det man pratar om också. Kanske få någonting mer än bara läsa upp okej, okay, så är det stilen liksom. Mm.
Så vi sätter ju vårt namn. Vi sätter ju hantverksbira på det. Mm. Sen kan man tycka att det är värt piss och ingenting. Nej. Absolut. Men vi sätter ju också vår ära. Att jag eller vi representerar hantverksbira. Mm. Men hantverksbira ska avsluta vårt första, kanske också sista nattsudd.
Ja.
För nu är klockan 2:30 på natten.
Det kanske är dags att sova snart också.
Nej, det är lite fan. Men det är i alla fall dags att avsluta nattsuddet. För lite anonymitet måste vi ju ha. Göttmos!
Göttmos!
Vad är den bara?
Ja, det är så jävligt. Hepper.
Hej på er!
Hej då!